Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Utbildningsföretagens podd. Jag heter Johan Winsborn och är kvalitets- och auktorisationsansvarig på Utbildningsföretagen. Och nu är det ett par månader sedan vi hade ett avsnitt av den här podden och vi kommer att lägga upp det på ett lite annat sätt. Och den kanske största och roligaste nyheten är att vi inte bara är en programledare utan att vi faktiskt är två. Och därför säger jag hej Per.
Hej Johan, hej.
Jag brukar lite dumt kanske fortfarande presentera dig som vår nya branschchef på Almega Utbildningsföretagen. Men du har ju varit här hur länge som helst nu, eller hur?
Ja, det börjar väl bli ett halvår nu, va? Jag börjar ju 1 augusti så att exakt. Det är precis ett halvår här så att ja, men det är jätteroligt. Jag känner mig väl fortfarande lite ny på jobbet och det här med att man är ny som branschchef, det är väl det att ja, men vårt förbund är ju ändå ganska nytt, ganska ungt. Det är ju inte jättemånga år på nacken, eller hur?
Almega Utbildningsföretagen har ju funnits ett tag i alla fall och sen gick vi ju för, nu är det väl snart, och det är 6 år sedan, tiden går fort, som Almega Utbildningsföretagen gick samman med Sveriges auktoriserade utbildningsföretag. Och den konstellationen är ju relativt ny ändå. Men visst är det så Per att du har ju en bakgrund på Almega som du har jobbat ganska länge på Almega.
Ja, det har jag gjort. Jag började, för sen när var det, 2018 på våren. Så att, snart har jag varit 6 år då på Almega och haft förmånen att jobba med kompetensförsörjning i stort sett hela tiden. Det var mest fokus på integration i början, men sen har det så att säga blivit mer och mer kompetensförsörjning.
Och innan vi går in på det här nya formatet som du och jag tänkt ihop för podden så tänkte jag ändå fråga dig, som har en bakgrund i Almega, vad är styrkorna med Almega och vad är styrkorna med utbildningsföretagen, tänker du?
Almega samlar ju hela tjänstesektorn, eller stora delar av tjänstesektorn. Och utbildningsföretagen samlar de privata utbildningsföretagen. Och tack vare att vi är tillsammans inom Almega så får vi en väldig styrka. För företagen är det man får kollektivavtalslösningarna med allt det praktiska som det innebär. Man får den stora tryggheten att vara i Almega där vi är så många och har så många branscher och här på plats är så många experter på olika områden. Både då med det näringspolitiska och framförallt det som kanske företagen har störst nytta av i vardagen. Att man har kontakter med avtalsansvariga och får all hjälp som man behöver i avtalsfrågor.
Vi organiserar ju en ganska heterogen grupp av medlemmar. Det handlar ju alltid om kompetensförsörjning och utbildning av vuxna för arbetslivet. Men det kan ju ta sig ganska olika former, eller hur? Hur ser du på den bredden?
Bredden är ju vår styrka. Det är ju de privata utbildningsföretagens arbetsgivarorganisation det här. Och vi fokuserar ju på vuxenutbildning, vuxnas lärande. Så det är ju allt från de helt privata utbildningarna till då det som är offentligt finansierat på offentligt finansierad vuxenutbildning.
Och vi ska ju ta vara på det lite grann i podden, tänker vi, utifrån det här nya formatet. För som sagt, den här podden har funnits några år. Det har varit lite glest med avsnitten ibland och det har ofta tagit sig en tematisk inriktning på de här avsnitten beroende på vad som har varit aktuellt just då. Vi har en del avsnitt om kvalitet, vi hade lite valspecial när det begav sig, vi har pratat om hybridundervisning, yrkeshögskola och komvux och arbetsförmedlingen och allt däremellan. Men nu tänkte ju du och jag att vi skulle ha en mer månatligt återkommande avsnitt där vi egentligen tittar på vad är aktuellt just nu inom vår bransch, eller hur Per?
Ja, men eller hur? För det händer ju så oerhört mycket, tycker jag. Det är ju en reformagenda som håller på att genomföras från politiken på de frågor som just vi jobbar med på Almega Utbildningsföretagen. Så vi följer ju det här så nära och jobbar så nära både politiken och andra offentliga aktörer och då så med våra medlemmar i ryggen. Så vi tycker väl att det är lämpligt med som en liten månadsuppdatering.
Så är det ju verkligen. Och då blir det blir du och jag som pratar och ibland plockar vi in lite gäster. Idag så är det i början av februari och vi tittar tillbaka lite grann på januari är ju tanken i det här första avsnittet i vår nystart. Var ska vi börja Per? Vad har vi sett bakom oss nu i början av året?
Ja, men en del i den här reformagendan på utbildningsområdet är ju är ju det som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för och deras utbildningar. Det är ju ett område då som de här närmaste åren ska växa med 15% har regeringen nu fått igenom i riksdagen. Så att i början på året här nu så kom man ju med en ny presentation av nya utbildningar de kommande åren. Så det var vi i mitten på, ja, i början på januari så presenterade man ju då att hur många utbildningsplatser och vilka då anordnare som ska få anordna utbildningar inom yrkeshögskolan de kommande åren.
Ser man några tendenser där eller?
Ja, jo, visst gör man det, och det är ju någonting som regeringen också har beställt, att nu vill man se satsning på teknik och grön omställning. Det är framförallt huvudfokus framåt, så att det blir betydligt fler, det är områden, både teknik och det som då omställning, det är ju två områden som växer inom yrkeshögskolan. Hela yrkeshögskolan kommer ju ha över 100 000 studerande nu. Ganska snart, jag tror redan under året så går man över 100 000, så då är man ju som ett väldigt stort universitet. Jag tror man ligger väl i paritet med de största universiteten i Sverige då, så att det är ju en jättestor utbildningsform.
Och yrkeshögskolan får ju också väldigt mycket beröm för att vara en framgångsrik skolform. Vad tror du det beror på?
Exakt, och det beror ju på att effekterna av yrkeshögskolans utbildningar är så goda. Man har ju ett unikt samarbete med arbetslivet där då alla utbildningar som får grönt ljus och anordnas, där har ju arbetslivet ett stort inflytande. Man kan ju säga att det är ju företagen som har beställt de här utbildningarna, och med då ledningsgrupper så sitter företagen med tillsammans med den utbildningsanordnare som arrangerar utbildningen. Och sen är ju en väldigt stor del av utbildningen är ju ute på företag, som är då det som man kallar för lärande i arbetslivet. Och det här gör ju att man vänder sig också till de som vill växla yrke eller som vill höja sin kompetens. Men det avgörande är ju att man svarar ju alltid upp mot ett behov som företagen har. Så det är de utbildningarna som också ska få godkänt av Myndigheten för yrkeshögskola.
Och den här närheten till arbetsmarknaden har ju också varit en av sakerna som ligger bakom att man nu startar upp en pilot inom YH-myndigheten kopplat till vuxenutbildning. Kan du berätta mer om den för de som inte känner till den?
Ja, så är det ju. Alltså vi behöver ju fler som får praktiska yrkesutbildningar i Sverige. Särskilt då på gymnasial nivå, alltså att man har en gymnasial yrkesutbildning. Men vi vet att det är utmaningar för gymnasieskolan att locka till sig yrkesutbildare. Så det är, eller studenter som vill studera yrkesutbildningar. Så det saknas ju. Varannat företag som vill anställa, de vill anställa någon som har en gymnasial yrkesutbildning. Så därför behövs de här utbildningarna. Och då gör man sitt på gymnasieskolan för att täcka det här kompetensbehovet, men det räcker inte. Så därför vill man pröva nya lösningar, och då är en lösning att låta yrkeshögskolan då starta utbildningar på motsvarande gymnasienivå. Men man ska ju inte starta de utbildningar som redan finns på komvux, på den kommunala vuxenutbildningen, eller som finns på gymnasieskolan, utan man ska ju hitta de utbildningar som hittills inte har dragits igång på av andra utbildningsanordnare. Men här tror vi, behoven finns. Det vittnar Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna om. Men vi tror också att det finns en stor efterfrågan på och kapacitet att starta de här utbildningarna nu.
Och just att man pratar om en pilot, ska man väl ändå tolka som att man ser det här som någonting som skulle kunna etableras som ett alternativ till den normala yrkesutbildningen inom komvux, eller?
Ja, så är det ju. Det är en pilot, och det är inte så ofta jag tänkte komma tillbaka till det här med piloter senare, men det är inte så ofta vi ordnar de här pilot- och försöksutbildningarna i Sverige, men nu gör man det. Och vad har man då för ambition? Ja, man siktar ju på att det är ungefär 20-30 sådana här utbildningar som ska komma igång under året. Så det är inte jättestort ännu, men desto viktigare att det lyckas öka så att det blir fullt med platser. Men det finns stora utmaningar också med det här.
Vilka utmaningar då tror du?
Ja, men alltså regeringen vill ju att de här utbildningarna ska komma igång redan i år. Så att en ansökningsomgång behöver då komma igång. Alltså utbildningsanordnare, privata utbildningsföretag måste ju då gå ut och hitta det här näringslivet som efterfrågar utbildningar. Och så ska man hinna dra igång de här utbildningarna redan i höst. Då ska man ha personer som har sökt de här utbildningarna och som vill vidareutbilda sig. Så att det är en väldigt kort startsträcka.
Det kommer bli jättespännande att följa, och vi får ju helt enkelt se till att bjuda in YO-myndigheten senare här i vår och diskutera detta lite närmare, tänker jag.
Och det ska sägas att vi sitter ju med från utbildningsföretagen, och där sitter jag och två av våra, vi har ju ett YH-utskott inom Almega utbildningsföretagen. Så där sitter ju Astrid Westfeldt Korneman, vår vice ordförande, hon är vd på Nackademin. Hon sitter med i den här referensgruppen, och så sitter Josefin Born Nilsson från YH-akademin också med i yrkeshögskolans referensgrupp. Så att, och den är ju bredare än bara från oss. Svenskt Näringsliv är med, och man är med från den fackliga sidan, Skolverket, SKR. Men det här är ju verkligen Myndigheten för yrkeshögskolan bra på. Dels att vara beredd nu att starta snabbt, och sen att lyssna in så att det ska bli framgångsrikt.
Och det startar väl, man hade väl en uppstart för den här piloten nu i januari, visst var det så?
Ja, så här, man håller på att förbereda den här nu. Så att ansökan ska ju dras igång i februari-mars, som man sagt. Så att ännu finns ingen, men man är ju ute liksom och sonderar vilka utbildningar är det som man tror ska kunna. Och man har sagt att det ska vara inom 6 områden, och det är då ganska klassiska områden som el och energi, industri, bygg, transport, sjöfart och naturbruk. Så inom de 6 områdena vill man se då den här typen av gymnasiala yrkesutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Och där man då kanske ser behov som ännu inte är täckta.
YH-utbildningar, det är ju en del av den bas där våra medlemmar bidrar med utbildningar. Men vi har ju, som du var inne på, en bred palett, och en annan sån där område som många av våra medlemmar jobbar med utbildning, det är ju kommunal vuxenutbildning, och då inte minst inom yrkesvux som vi tangerar lite grann här. Har det hänt någonting spännande inom vuxområdet på sista tiden då?
Absolut, och det är ju att vuxenutbildning arrangeras ju, ofta är det både då kommunerna som har egen vuxenutbildning där man driver i egen regi, och sen så handlar man upp från privata utbildningsföretag då som ofta är medlemmar hos oss. Och nu är det många upphandlingar. Jag tror både Stockholm vet jag, och Göteborg och Malmö håller på och handlar upp vuxenutbildning. Och upphandlingen i Stockholms stad är ju då den största. Så där är vi faktiskt ute idag från utbildningsföretagen och då kritiserar Stockholms stad. För man har då misslyckats på ett par avtalsområden här med upphandlingen. Man har inte fått in anbud på upphandlingar när det gäller då VVS och fastighet och hotell och turism. I Stockholms stad ska man säga att 80% av vuxenutbildningen utförs av privata företag. Så det är 20% som är egen regi. Och nu den nya majoriteten som sitter sedan valet, sen har vi sagt att mer av utbildningarna ska drivas i egen regi. Men jag tror knappast att det var det här de menade eller hoppades, att den här upphandlingen nu inte skulle få in några anbud på ett par avtalsområden.
Och vad består då själva misslyckandet, menar du, när man inte får in anbud på vissa avtalsområden?
Ja, man har inte lyssnat in oss i branschen tillräckligt väl, så förutsättningarna för att driva utbildning med kvalitet finns inte på de här två områdena åtminstone nu då. VVS och fastighet och hotell och turism. Och där hade man förväntat sig att närmare 200 personer skulle studera varje år. Så det är ju många för Stockholmsregionen som då företagen har behov av. Men Stockholms stad, alla får ju statsbidrag för att bedriva vuxenutbildning. Inom VVS och fastighet till exempel så får man ett statsbidrag på 75 000 kronor. Stockholms stad i den här upphandlingen då säger att för varje plats så får utbildningsanordnaren 60 000. Så man 80% av statsbidraget är man beredd att satsa på en utbildningsplats från Stockholms stad. Och det ligger i samma nivå som det har legat i den förra avtals, eller i den nuvarande avtalsperioden som då håller på att avslutas. Och det, då har man ju inte räknat in de prisökningar och så som har varit de senaste åren. Så att därför så är det ju uppenbart ingen av anbudslämnarna här som anser att man kan bedriva utbildning med kvalitet på den nivån som staden har erbjudit nu.
Nej, därför att du menar helt enkelt att den bit av statsbidraget som hamnar hos de som utför det är för litet i förhållande till vad det kostar att bedriva utbildningen.
Ja, så är det.
Kopplat till VUX, men även naturligtvis hela utbildningssektorn, så har ju vi en ny statssekreterare för vuxenutbildningen som, om jag inte missminner mig, du träffade alldeles nyligen.
Exakt. Det var jag och vår ordförande Christer Hammar. Vi åt lunch i fredags med Katarina Lundahl som är ny statssekreterare, som du säger, med ansvar för vuxenutbildning. Både komvux och yrkeshögskolan. Så det var en väldigt trevlig och konstruktiv lunch, tycker jag, där det var präglades av hennes nyfikenhet på oss som bransch och på vad man kan göra framåt. Hon sa det att lite grann av stämningen på departementet är vad kan vi göra för vuxenutbildningen idag när man kommer till jobbet. Och hon lyfte fram den här piloten som jag talade om nu och sa det att en pilot är ett nytt sätt att arbeta, men hon sa det att det möter ett växande intresse att jobba på det här sättet där man inte har jättestora lösningar från början utan man mer har förhållningssätt att vi vill testa. Så att hon, det skulle inte förvåna om det kommer piloter på flera områden. Och sen det jag tycker är spännande med Katarina Lundahl också är att hon har ju en bakgrund som chefekonom på Unionen. Så hon kan den här världen som vi är inne i med arbetsmarknadens parter, svenskt näringsliv och den fackliga sidan. Och det är klart, här har det hänt mycket de senaste åren och att ha den bakgrunden in i utbildningen där så mycket framåt handlar om omställning och att vuxna kommer att behöva växla yrke under arbetslivet. Där har hon en väldigt styrka då som med sin bakgrund på Unionen.
Ja, det ska bli spännande att se hur hon axlar den här nya rollen som statssekreterare naturligtvis. Men vi har ju också här i månadsskiftet fått ytterligare nytt folk på olika ställen. Vi har ju en ny generaldirektör, visst är det så?
Ja, det var precis. Det kom ju också i slutet på förra veckan här att Maria Hemström Henningsson blir ny generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Det ska bli jättespännande tycker jag. Hon kommer ju närmast från det här institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsala, där hon har varit generaldirektör. Nej, men jag tror ju att då tänker man, när det är en som kommer som har jobbat nära forskningen, så tror jag att det kommer säkert att prägla ledningen på Arbetsförmedlingen framöver, att man vill ha beprövade metoder när man testar nya projekt och så, att det är viktigt med evidens, resultat, erfarenhet. Så att det kommer säkert kunna ge en trygghet åt Arbetsförmedlingen, vilket det behövs. Men jag vill också säga att han som var inne vikarierande generaldirektör nu, Lars Löv, har ju gjort ett väldigt bra jobb. Och som vi har uppskattat mycket den dialog vi har haft med honom. Så att där tror jag att vi ser fram emot att ha en lika bra dialog med den nya generaldirektören.
Ja, och Maria Mindhammar, den tidigare generaldirektören, hon har ju varit gäst här i podden och vi har ju en bra dialog med Arbetsförmedlingen även om det ofta finns saker som vi tycker olika om naturligtvis. Vad har hänt sista tiden på Arbetsförmedlingen då som är värt att nämna förutom att de har fått en ny generaldirektör?
Ja, den snackisen som är när det gäller Arbetsförmedlingen är ju det nya regleringsbrevet, det vill säga, man säger, den årliga beställningen från regeringen till vad Arbetsförmedlingen ska göra. Det finns mycket bra i regleringsbrevet, att man satsar på att fler ska få delta i tjänster som är upphandlade arbetsförmedlingstjänster, det vill säga när då arbetslösa får ta del av insatser som vi vet leder till jobb, om det är via utbildningar eller via andra insatser. Och de utförs ju i regel av privata anordnare, så även här handlar ju Arbetsförmedlingen upp. Och det kommer man att fortsätta göra med. Det är en fortsatt stor prioritet för Arbetsförmedlingen. Det som då är lite sådär vi funderar över, det är ju att då arbetslösa, långtidsarbetslösa som har varit arbetslösa längre än 2 år, där skriver man i regleringsbrevet att Arbetsförmedlingen ska börja bedriva verksamhet i egen regi. Och vad det betyder, det är uppenbarligen någonting nytt som man ska bygga upp i egen regi här. Det funderar vi kring. Vad innebär detta? Vad är det för nytt som Arbetsförmedlingen ska göra?
Tror du att det handlar om egna utbildningar eller egna tjänster eller något helt nytt?
Det skulle ju kunna vara att man tänker sig någon ny tjänst som man ska utföra i egen regi. Om det är så att man vill bygga upp någonting nytt i egen regi, så tycker vi att det är att det här att använda av proffsen, det vill säga företag som har erfarenhet att jobba med långtidsarbetslösa, är en bättre väg att gå. För att det finns väldigt många kompetenta företag som just jobbar med detta och som också har avtal med Arbetsförmedlingen, så att vi tycker använd dem i första hand.
Och vi får väl alla anledning att få återvända till vad som händer med det här nya skrivelsen såklart, och övrigt det som händer kring Arbetsförmedlingen nästa gång vi pratar. Du, vi har betat av YH-utbildningar, vi har betat av komvux, vi har betat av arbetsmarknadsutbildningar, men vi har ju också en stor del av våra medlemmars verksamhet som är personalutbildningar eller business to business. Och där vet jag att du har ju massa kompetens och har redan varit ute och tyckt till i de här frågorna i media på olika sätt. Vad har hänt på sista tiden när det gäller den här typen av utbildningar?
Ja, det har ju kommit ett par större undersökningar som visar att svenska företags, hur mycket man driver personalutbildning, att det minskar över tid. Det har kommit en som heter, där man tittar i hela EU, och där minskar då företagens användning av personalutbildning. Så att man ser över under hela 2000-talet, så har det, man mäter det här var 50 år, så är det en gradvis minskning. Så att den här undersökningen då täcker, som presenterades nyligen, den visar då hur det såg ut 2020. Och där utbildar företagen i genomsnitt medarbetarna i 9 timmar om året. Så att det är så mycket som man köper extern utbildning för till medarbetarna i genomsnitt. Och 5 år tidigare så var det 11 timmar.
Men man pratar ju samtidigt om att det finns en stor kompetensbrist och man behöver höja kompetensen på olika sätt. Samtidigt minskar då alltså rena köp av utbildningar. Innebär det att man utbildar mindre eller att man ersätter de här utbildningsköpen av andra saker?
Alltså svenskt arbetsliv präglas ju av väldigt mycket kollegialitet och ett bra samarbete på arbetsplatsen. Och man lär sig mycket av varann, man lär sig mycket av i projekt. Vi har ett väldigt demokratiskt arbetsliv, så att man lär sig så. Men just de här ändå specifika köpta utbildningarna, när man får gå en kurs ett par dagar, kan ju betyda oerhört mycket för att höja kompetensen. Och det är där vi ändå ser tydliga tecken på att det minskar då. Det är oroväckande, för att företagen måste kunna köpa utbildningar och styra, så att säga, medarbetarna att nu behöver vi för företagets skull satsa på den här typen av utbildningar. Och då är det viktigt att det blir mer och mer av den typen av utbildningssatsningar för att våra företag ska hänga med. Vi ser lite oroande tecken där. Det kommer ju så här, bland annat när det gäller AI, det som skulle kunna vara ett väldigt stort område som företagen nu satsar på utbildningar inom, att svenska företag har inte riktigt den här positiva attityden till AI-satsningar, utan man har haft en liten skeptisk hållning inledningsvis. Så här behöver det göras, här behöver nog företagen satsa mer helt enkelt. Och den frågan, när vi pratar med politiker och så om just företagsutbildningar, så då säger vi, då har ju Almega och vi på Utbildningsföretagen har ju ett förslag om att man ska få göra ett kompetensavdrag. Så på nya satsningar på personalutbildningar så ska man få göra ett avdrag för det inköpet av som utbildningen kostar då. Och det skulle då stimulera företagen att satsa mer på personalutbildning.
Och alltså öka den typen av utbildning som vi pratar om här för att...
Ja, precis. Exakt. Och där SNS Konjunkturråd som varje år kommer med en stiftelsen Näringsliv och Samhälle. De kommer ju varje år med en konjunkturrapport. De kom i år nu i mitten på januari en mycket intressant årsrapport där de fokuserade på produktiviteten i svenska företag. Och då lyfte man just upp det här med behovet av personalutbildningar och behovet av att satsa på det. Det finns ett annat avdrag som företag får göra och det är ett forskningsavdrag där man, de som forskar mycket på företag, de kan man få dra av kostnader för. Och det lovordade då SNS i den här rapporten. Och vi tror ju att samma potential har ett kompetensavdrag. Så det lyfter vi fram med politikerna när vi träffar dem.
Och där har vi ju Almega en tidigare rapport om kompetensavdrag. Men det kommer väl en ny sån under året, inte sant?
Ja, precis. Det ska det göra. Så att vi får ta upp den när den kommer, va? Eller hur?
Så gör vi. Vi tar upp den när den kommer. Per, nu har vi tittat tillbaka lite under början av året här inom våra olika verksamhetsområden. Vad som har hänt och vad som är på gång. På det personliga planet så har det också hänt. Både du och jag har ju faktiskt fyllt år här alldeles nyligen, Per. Vi är båda över 50 nu. Är det någonting man skryter om födelsedagar när man är så gammal? Hur firar du födelsedagar? Är det viktigt i din familj?
Ja, men det gör vi ju, eller hur? Vi gillar ju att fira. Nej, men det här att fira måste man göra. Det är ett bra sätt att stanna upp. Jag vet inte om födelsedagar går under kategorin framgångar, men de kommer ju återkommande. Jo, men det är en framgång. Varje år är en framgång. Så att jag gillar att fira lite grann i alla fall. Så att man träffar nära och kära. Och så det tillfället ska man ta i akt, tycker jag. Alternativet är mycket värre. Eller, du fyller ju till och med jämnt, Johan. Så
att... Jag fyller jämnt och det var jättekul. Och det var verkligen kul. Jag skulle gärna fylla, de här stora födelsedagarna skulle man gärna ha liksom fler av på något sätt, tycker jag. Men samtidigt, jag håller med, alternativet att inte kunna fira de här födelsedagarna är ju värre. Och jag brukar se det som att man klarar ytterligare ett år. Så jag håller med, jag tycker det är viktigt att fira när man kan, helt enkelt. Vi ska väl runda av här, Per, tänker jag. Men vad, om vi tittar jobbmässigt då, vad ser du fram emot i februari? Har vi någonting där vi kan se fram emot som vi kan återkomma till när vi hörs om en månad ungefär?
Jag ser fram emot att vi nu i den här veckan faktiskt träffar vår styrelse för första gången i år. Så vi har vårt första möte och det är en jätteengagerad styrelse som vi har i Utbildningsföretagen. Och vi har också... inte bara våra trevliga styrelseträffar, utan vi har också ett löpande dialog med företagen i vad vi kallar utskott. Så vi har tre stycken utskott som har återkommande möten inom då vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingens tjänster, ett utskott. Det andra är inom för yrkeshögskolan och sen det tredje utskottet som fokuserar mest på företagsutbildningar. Så det blir jätteroligt att få dra igång det här arbetet nu för året. Du själv då?
Det som jag ser fram allra emot mest i februari och som jag tänker vi ska djupdyka lite mer i när vi pratar nästa gång, det är ju det här viktiga kvalitets- och auktorisationsarbetet som Utbildningsföretagen också gör parallellt med de här olika policyfrågorna i våra utbildningsformer. Och där är det ju så att vi i februari välkomnar in auktorisationsnämndens helt nya ordförande Katarina Ahlskog. Så henne ser jag fram emot att få börja jobba med i februari och jag ser fram emot att kanske prata lite mer om kvalitets- och aktivisationsfrågor nästa gång vi hörs.
Ja, det gör vi. Kul att få igång.